Det var ju ett tag sedan jag var här nu. Det var ju över en månad sedan tror jag som jag var här. Det är helt otroligt vad tiden går fort. Men jag har haft mina skäl. Jag har varit ju väldigt, väldigt sjuk där. I början på förra månaden. Alltså jag har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv som jag var då. Jag hade ju blodförgiftning eller någon form av infektion i alla fall i kroppen. Så att jag var helt utslagen. Och det var nog bland det värsta jag varit med om både fysiskt och mentalt faktiskt. För jag varit helt knäpp i huvudet också. Det satt sig i skallen. Jag hade jättehög feber och jag var väldigt, väldigt borta. Så att jag var utslagen där ganska länge faktiskt. Det var inte så kul. Men sen har jag en annan orsak också. Jag har ju fått barn också. En son som är 2 veckor. I natt fyller han 2 veckor exakt. Som heter Alvin. Så det har ju varit fullt upp med det också. Först var jag sjuk och sen ett par veckor senare så fick jag barn. Så det var liksom, jag har haft mina skäl att vara borta. Men nu är det i alla fall väldigt kul att vara tillbaka här, vill jag säga. Men jag har ju inte en tanke på att det är jul om en vecka. Det har inte jag fattat. Så jag har ju inte några, jag har inga julsånger på lager här som jag kan sjunga. Utan jag har mina vanliga sånger som jag liksom brukar sjunga. Jag har liksom jag fattar inte att det är jul om en vecka alltså. Men det är det, jag förstod det nu när vi sjöng de här julsångerna. Då gick det upp ett ljus. Okej, det är faktiskt på söndag som det är julafton. Jag ska till Borlänge den här veckan och köpa julklappar hade jag tänkt. Det har jag inte köpt en enda igen än. Så det blir kul. Det finns en sång i det här häftet här som heter Låt oss förkänna ditt rikes underbara doft. Och det där är ju sant. Oavsett om det är jul eller om det är nyår eller om det är mitt i sommaren eller när den är, så behöver vi den helige ande. Kom du helige. Så att den vill jag gärna sjunga som en inbjudan till honom att han ska komma och göra sitt verk, den här gudstjänsten. Kära Jesus, herre, jag ber att du ska vara med oss den här stunden nu, herre. Dels när vi sjunger till din ära och när vi bjuder in dig på gudstjänsten genom våran sång, herre. Men också sen under min predikan, under allting som sker, under kaffet efteråt, herre. Jag ber att du ska vara med och du ska göra ditt verk, herre. Att du ska bli upphöjd. Du som var det lilla barnet som föddes där. Det lilla barnet av Davids hus som gjorde vinternatten ljus. Herre, jag ber att du ska också göra ljus i våra hjärtan, i våra liv. Lysa upp mörkret ifall det finns någonting sånt där, herre. Kom och gör ditt verk idag, det ber jag i ditt namn. Amen. Låt oss få känna. Låt oss få känna ditt rikes underbara doft här och nu. Låt oss få höra din ljuva stämma inom oss här och nu. Kom du helige, heligande kom. Kom du helige, ja kom. Heligande kom. Låt oss få känna ditt rikes underbara doft här och nu. Låt oss få höra din ljuva stämma inom oss här och nu. Kom du helige, heligande kom. Kom du helige, ja kom. Heligande kom. Kom du helige, heligande kom. Kom
du helige Jakob, heligande kom. Kom du helige, heligande kom. Kom du helige Jakob, heligande kom. Heligande kom. Heligande kom.
Ja, Herre, jag ber att du ska utgjuta din heliga ande över oss. Vi behöver dig, Herre. Vi behöver din närhet, din närvaro, din kraft. Det liv som du förmedlar. Vi behöver uppenbarelsen av Jesus som bara du kan ge oss. Så kom, Herre. Jag ber om dig i Jesu namn.
Som en mäktig vind kommer Guds ande, fyller atmosfären med renhet. En ande av förväntan från himmelen uppenbarar för oss Guds vilja idag. Guds vilja idag. Kom heligande med renhet. Kom heligande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Som en mäktig vind kommer Guds ande, fyller atmosfären med renhet. En ande av förväntan från himmelen uppenbarar för oss Guds vilja idag. Guds vilja idag. Kom heligande med renhet. Kom heligande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Kom heligande med renhet. Kom heligande med din kraft. I dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i dig. Allt vi behöver finns i dig.
Ja, Herre, allt finns i dig som vi behöver. Vi behöver inte vända oss någon annanstans, Herre. Även om det är lätt att göra det ibland, Herre, vända sig till alla möjliga andra saker, så vet vi att det behöver inte finnas någon annanstans. Vi kan gå direkt till dig, du som är källan till livet, du är själva livets ursprung, du som är allt vi behöver, allt vi egentligen innerst inne längtar efter. Det är dig vi kan vända oss till, och det gör vi nu idag, Herre. Vi vänder oss till dig och vi ber att det ska bli ditt möte, din gudstjänst, ett levande möte med den levande guden som får förvandla oss. Så det blir precis som Ulla-Britt sa, att hela den här dagen sen blir förvandlad för att vi har varit på gudstjänst och fått möta dig. Men här är inte bara den här dagen, utan att våra liv mer och mer ska få bli förvandlade. Mer och mer in i din likhet, i din närhet, Herre. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Ja, en och en halv månad sedan, jag tror det var så mycket jag var här faktiskt. För jag blev i alla fall sjuk där, åkte in på akuten i den andra eller tredje tror jag. November måste det ha varit. Var det inte det? Jag låg i alla fall inlagd ett par dygn. Gjorde jag. Jag hade ju en när jag kom in på akuten så hade jag en snabbsänka, tror jag det heter, på 160. Och vad jag förstår ska den ligga på 3 ungefär. Så att jag var ju ganska... Jag låg hemma och hade trott att jag hade influensa. Jag hade liksom... För det första hade jag varit förvirrad faktiskt ett par dagar innan. Jag hade varit väldigt tätt men väldigt underligt. Utan att själv märka det då. Andra märkte det, men jag märkte det inte. Och det är lite otäckt faktiskt. För jag har ingen större minne av egentligen hur jag hade betett mig heller. Men det är som det är. Men sen i alla fall hemma så plötsligt en dag så då... Stöp jag bara ihop. Det var ju på söndag någon gång där som jag stöp ihop och jag hade ont i hela kroppen och liksom, jag trodde jag hade influensa då, för jag hade ju hög feber och så här. Men sen så låg jag där och sen på natten mellan söndag och måndag då upptäckte jag att jag fick hallucinationer. Jag hade jättehög feber alltså. Jag har aldrig haft hallucinationer förut så där på det sättet. Men det fick jag, så att det var ganska illa. Men jag trodde fortfarande jag hade influensa. Så jag slängde in med ett par Alvedon och Ipren. Och så tänkte jag, sover väl ut den här influensan då liksom, och sover bort det här. Men sen på måndagen så märkte jag att jag hade jätteont. Jag hade ont i hela kroppen, jag kunde knappt röra mig. Så hade jag ont, speciellt i högra handen. Och så tittade jag på den här och såg att den var alldeles knallröd och uppsvullen liksom. Och så hade jag ett litet sår också på handen där. Så jag tänkte, oj, oj. Så sa Jenny, sa jag, så tittade hon på det där. Och då förstod ju hon att det måste varit något annat än en influensa. Hon sa det var blodförgiftning, sa hon. Och vi åkte in och så vart det som det vart. Men sen så vart det ju bättre. Men jag måste erkänna att jag är fortfarande lite trött faktiskt efter den där persen som jag gick igenom. För det var ganska jobbigt. Nåväl, nu är jag här och det har hänt mycket roligt sedan dess också. Som sagt, Alvin har blivit född och allt det här. Så att nu är jag fit for fight. Jag sa inledningsvis att jag hade inte en tanke på att det är jul om en vecka. Det vet jag ju att det är egentligen. Jag har till och med ordnat ledigt på julafton. Jag skulle ha jobbat då egentligen 11-20:45. Men det fixar jag ledigt. Så jag vet ju om att det är jul. Men jag har inte haft en tanke på jul när jag har tänkt på vad jag ska predika om. Det kan jag i alla fall säga. Så att det här har väl delvis med jul att göra, som Jesus kom när det var jul. Det är därför vi firar jul. Men det är inte ett så juligt budskap om man säger så. Utan jag har tänkt en del på det här med att vara Jesu efterföljare, alltså att vara kristen. Vad det handlar om, det handlar ju om väldigt många saker egentligen. Det finns ju mycket djup i det här att vara kristen och vad vi har för uppgift och så vidare. För en tid sedan så hade jag ett samtal med en kille från en annan kyrkotradition. Det var ingen frikyrka utan en traditionell kyrka helt enkelt. Och jag tror inte han riktigt hade förstått den här sanningen att vi blir frälsta. Inte för att vi är duktiga och för att vi gör massa bra saker och för att vi förtjänar att bli frälsta. Utan därför att Gud i sin nåd har sänt Jesus. Alltså vi blir frälsta av nåd genom tro. Vi tar emot den nåden som Gud ger oss helt gratis genom tron. Jag tror inte han hade förstått det riktigt. För när jag gick upp för honom att jag trodde inte att vi vare sig kan eller vi behöver eller vi får egentligen försöka arbeta oss närmare Gud. Alltså till en frälsning. Då frågade han mig lite sarkastiskt så här. Varför plockar då inte Gud hem oss till himlen direkt när vi har kommit till tro på honom? Och han menar då liksom att varför ska vi vara kvar här på jorden om vi inte måste tjäna en plats i himlen, liksom sträva och göra gärningar för att komma dit en gång då, liksom förtjäna den här platsen. Och det slog mig att hur tungt och kravfyllt hans kristna vandring på något sätt ändå måste ha varit då. Om man tror hela tiden att han måste förtjäna den här platsen hos Gud. Men ständigt strävar efter det. Men trots att den här killen inte riktigt hade förstått det där. Jag vet inte om vi kom överens någon gång heller sen. För vi hade ett samtal om det där. Så är svaret på frågan egentligen ganska enkelt. Och det har ju allra högsta grad med att göra vad det handlar om. Att vara kristen. Alltså vad vi har för uppgift som kristna. Varför vi är kvar på jorden. Jag tror inte vi är här på jorden för att vi ska göra oss förtjänta av en plats i himlen. Den har vi redan fått därför att Jesus har gjort det som vi behövde göra. Han har gett oss den gratis. Vi har redan vår plats i himlen. Vi är satta i himlen, står det. Tillsammans med Kristus, i Kristus. Utan jag tror att vi är här på jorden, bland annat i alla fall, för att vi har fått en uppgift av Gud. Ett väldigt, väldigt angeläget uppdrag. Vi är inte här för vår egen skull i första hand, utan vi är faktiskt här för andras skull. Redan från början, från första stund, när Jesus träder ut i sin tjänst, så är det här också precis vad han talar om. Det första som det beskrivs i Markus evangeliet. Att han säger, det är just det här. Det står så här i Markus kapitel 1 och verserna 14-20. Står så här: sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde ordning sina nät. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans daglönare kvar i båten och de följde Jesus. Alltså Jesus, han kallade sina lärjungar, sina efterföljare, att de skulle bli människofiskare. Och han sa att det var genom att de skulle följa honom som han skulle göra dem till sådana, till människofiskare. Och jag tror att vi finner en kärna i vad det handlar om att vara Jesus. Eller att följa Jesus, menar jag. Vara Jesus kan vi inte vara. Det är inte som vissa sjunger att alla är Jesus. Det finns bara en Jesus. Men att följa Jesus, kärnan i att följa Jesus, det är att vara människofiskare. Att göra andra till lärjungar. Alltså att predika det budskapet som Jesus gjorde. Att göra de gärningar som Jesus gjorde. Att leva det liv som Jesus levde. Jesus, han sa: Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Vi ska alltså bredda ut Guds rike i både ord och gärning. Och framförallt predika omvändelserna och syndernas förlåtelse. Vi ska tro på det glada budskapet. Alltså hela Jesu liv och gärning gick ut på att han gick runt och gjorde gott. Han botade alla som var djävulens våld. Han hjälpte människor. Han drev ut demoner. Han botade sjuka. Han stöttade de fattiga. Han stod upp för de svaga och så vidare. Han upprättade människor som var nere i smutsen riktigt totalt. Alltså han upprättade de mest nedtryckta människorna. De gick han till och han hjälpte dem. Och evangelisterna då, inte Markus minst, berättar om massa saker som Jesus gjorde. Alltså de är fulla av berättelser om vad Jesus gjorde för någonting. Redan i samma kapitel där i Markus 1 så står det om hur Jesus bland annat befriar en man som är besatt av en demon. Han botar Petrus svärmor och så renar han en spetälsk man. Liksom bara första kapitlet där så står det om de här sakerna som Jesus gjorde. Men ändå så var det framför allt det han gjorde, det var att predika omvändelserna och syndernas förlåtelse, alltså frälsningens budskap. Och det budskapet är centrerat kring honom själv som person. Han säger så här i Johannes 14:6, att jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och det är det budskapet som också han vill att vi, alltså hans efterföljare, de som han har gjort till sina människofiskare, han vill att vi ska predika det också. Om vi tittar på ett annat ställe som är, jag återkommer till ganska ofta, så är det Lukas kapitel 10 och de första tre verserna där. Här står det så här: därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem 2 och 2 framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se jag sänder er som lamm in bland vargar. Och sen läser vi också verserna 16-20 i samma kapitel. Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig, och den som förkastar mig han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade: herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som att över era namn är skrivna i himlen. Alltså redan under sin jordetid så sände Jesus ut lärjungarna för att de skulle predika evangeliet om Guds rike. De skulle predika evangelium. Och vi kan läsa här, det första är ut apostlarna, de 12, och sen sände ut de här 70 eller 72 som det står i vissa översättningar. Och vi kan läsa hur de kom tillbaka. De var glada för de hade sett att tecken under hade följt också deras förkunnelse. De hade fått bota sjuka och de var glada till och med andarna lydde dem i Jesu namn, står det. De var jätteglada. De gjorde alltså samma sak som Jesus hade gjort. Men Jesus ger dem ändå perspektivet att det de ska glädja sig mest över, det är inte att andarna lyder dem, utan att deras namn är skrivna i himlen. Alltså att de är frälsta, att de tillhör Gud, att de är födda på nytt. Nya skapelser. Därför att hur många mirakler den finns, hur mycket tecken under den kan ske, så finns det ett mirakel som är det största miraklet av dem alla. Och det är när en människa blir frälst ifrån sin synd och satt i Guds rike. Alltså man blir född på nytt. Man blir tillhörig Gud, man får det rätt ställt med Gud. Och det var det miraklet som lärjungarna framför allt hade blivit satta att predika. De skulle berätta om Jesus, det glada budskapet om honom, att han hade kommit för att frälsa syndare. De skulle ge förintet det som de hade fått förintet. Alltså Jesus, han sände dem för att bli skördarbetare, människofiskare. Så det allra första som Jesus säger till lärjungarna är att de ska göra dem till människofiskare. Det är liksom, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och under sin tid på jorden så sänder han ut dem för att predika det här. Och nu ska vi se på naturligtvis hur han knyter ihop säcken efter sin uppståndelse. Och vad han säger precis innan han vänder tillbaka till himlen igen. I Matteus 28 i missionsbefallningen. Matteus kapitel 28 och vers, från vers 18 säger Jesus så här, eller det står så här: då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Och även Markus beskriver ju vad Jesus säger där. Och det står i Markus det 16 kapitlet och från den 15 versen. Och det beskrivande så här: och han sa till dem, alltså Jesus då: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. De gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Så att den här uppmaningen att predika evangeliet, det gäller ju inte bara de första, det gäller inte apostlarna bara, det gäller inte bara de 70 på Jesu tid, utan det gällde alla lärjungar i alla tider, alltså alla troende. Det gäller oss. Och jag tror att vikten av den här befallningen, att följa den, inte kan understrykas tillräckligt mycket. Vi kan återkomma till det hur många gånger som helst, för det är så oerhört viktigt att vi får berätta för människor om Jesus och vad han har gjort, och att vi kan få ett nytt liv tillsammans med honom. Och vi förstår att det är viktigt, därför att Jesus under hela sin jordiska tjänst och även efteråt, alltså från början till slut, allt som handlar om Jesus, det handlar om att hans församling, hans lärjungar, ska bli människofiskare som predikar evangeliet om Guds rike för hela skapelsen, och på så sätt befria människor ur den ondes våld och sätter dem i Guds rike. Okej, kanske någon undrar, varför är det här så viktigt? Varför ska vi predika evangelium? Ja, en hint får vi av det Jesus sa, att den som tror och bedöps ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Men varför behöver du och jag gå ut och predika? Ja, i Romarbrevet så skriver Paulus så här, Romarbrevet 10 och från vers 9 till 17. Det är också ett sånt där ställe som man borde lära sig utan till nästan. Romarbrevet 10 och vers 9 till 17. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Till med hjärta tror man att bli rättfärdig, men munnen bekänner man att bli frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men här kommer det viktiga, ja, allt är viktigt, men det som jag ville poängtera. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det är så skrivet: hur ljuvligt är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Hur skulle människor kunna få en tro på Jesus, få veta vad han gjort för dem, ifall ingen berättar för dem vad han hade gjort? Jag menar, jag skulle inte vara en troende kristen och vara frälst idag ifall inte någon hade berättat för mig om vad Jesus hade gjort för mig. Så är det. Vi hade inte varit det. Det är inte änglarna i första hand som har fått ett uppdrag att predika om Jesus, något evangelium, utan det är vi människor som har fått det. Och det är oerhört viktigt. Alltså Gud har lagt oss en väldigt stor, ska jag säga, han har gett oss ett stort ämbete, en stor uppgift, ett ansvar kan man säga. Jag vill läsa också en vers ur Hesekiel kapitel 3 som också talar om allvaret i det här med att predika evangeliet. Bara för att ta med den. Hesekiel kapitel 3 och vers 18. Eller jag läser från vers 17. Det här är alltså vad Gud säger till Hesekiel då. Och det är ju riktat till en speciell situation, men det kan ändå ge oss en viss hint om det här. Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till en ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, och så räddar hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva från din hand. Alltså det är ju ganska allvarligt. Som sagt, det här var i det gamla förbundet och det var till Hesekiel, men det ger ändå en viss allvarsgrej i det hela, att vi har fått ett ansvar att vi ska tala om för människor. Men om vi vet sanningen och så underlåter vi att berätta den, då kan vi på sätt och vis göra oss skyldiga kanske till att en människa inte får höra om Jesus. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Nu får vårt motiv att vittna om Jesus aldrig vara att vi ska vara rädda för vårt eget skinn, att vi ska rädda vårt eget blod. Alltså, men det är ändå ett visst allvar i situationen. För det är allvarligt. Det står i Bibeln att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och på ett annat ställe att syndens lön är döden. Alltså alla har syndat. Och syndens lön, döden. Alla människor som inte tror på Jesus, som inte är försonade med Gud, som inte är födda på nytt, de är på väg att gå evigt förlorade, på väg att gå till helvetet helt enkelt. Det står i Johannes 3:16, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. De som inte tror på Jesus, ja, de vill Jesus att vi ska berätta om honom för. Han säger så här också i Johannes 5:24, att sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Vi måste gå ut och berätta för människor om Jesus, därför att det är då som man kan gå från döden till livet, ifrån dom till frikännelse. Alltså man kan bli rättfärdig, förklarad rättfärdig i frikänd i rätten helt enkelt. Det är ett oerhört fantastiskt budskap som vi har att förvalta. Paulus han säger att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Tänk, det var därför han föddes, det lilla barnet av Davids hus, för att komma till världen för att frälsa syndare. Det var att Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad. Det står det på många ställen i Bibeln att ingen vill ens gå förlorad. Han vill att alla ska bli frälsta, komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Därför har han berett en väg. Han sände Jesus, sin enda son. Han blev själv människa. Så Gud blev människa i Jesus. Han levde sitt liv perfekt, sitt syndfria liv här på jorden. Och ändå så gav han ställföreträdande sen sitt liv i lösen för dig och mig. Han dog med våra synder på Golgata kors. Och jag tror inte vi kan föreställa oss det Jesus gick igenom. Alltså jag tror verkligen inte vi kan det. All den lidande, den smälek som han gick igenom före och under sin korsfästelse. Han blev hånad och pinad och till slut upphängd för våra synders skull, för världens synders skull. Paulus han säger i tillfället att han har målat ut Kristus som korsfäst för galaterna, tror jag det är. Och jag tror att det är därför behöver han helige ande också, för att han behöver egentligen måla upp det här för oss så att vi verkligen fattar vad Jesus gick igenom. Men det är i alla fall med tanke på det där oändligt dyra priset som Jesus betalade, som vi som är de kristna som har fått det här tilldelat till oss, budskapet om det här, att vi inte får försumma det, utan vi behöver gå ut och berätta om det, inte bara med ord utan också med gärningar. Vi behöver leva ut evangeliet till människor, att ge för intet det vi har fått för intet. Det var att Jesus har gett allt för att världen skulle kunna bli frälst. Okej, då kanske någon tänker så här, ja men är det inte ganska politiskt inkorrekt att vara en bibeltroende kristen idag? Det kan man ju inte tycka. Jag menar, ska vi inte tona ner det här budskapet om syndernas förlåtelse, om omvändelse, om Jesus som enda vägen till Gud? Vi kanske stöter oss med någon som tycker att nej, men den här kyrkan vill inte gå till, de är så intoleranta och de är fundamentalistiska eller dömande eller allt vad dumheter folk kan hitta på. Vi kanske ska akta oss för det och liksom tona ner det här och ha lite mer gemytligt och bara sjunga julsången dagarna ända. Ska vi göra så tycker ni? Nej, jag trodde inte det heller. Tycker inte jag heller. Vi måste faktiskt tvärtom i den här världen som är fylld faktiskt av omoral, av förfall, av alltså allt ont som finns i världen, så måste vi stå upp som ett ljus och predika ännu tydligare, kanske än tidigare, evangeliet om Jesus och honom som enda vägen till Gud. Paulus som säger så här: jag skäms inte för evangelium, i Romarbrevet 1:16, så säger han: för det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Vi ska inte heller skämmas för evangelium, för det är och det förblir en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Ja, då kan det komma en ytterligare invändning. Jaha, men vi ska väl inte behöva lida för våran tro på Jesus? Vi ska väl inte behöva lida för evangeliet? För tänk vad hånade vi kan bli om vi berättar det här för andra. Och tänk vad media säger saker om oss. Ja, Jesus han säger så här. Johannes kapitel 15. Ni måste läsa så här. Johannes 15 och från vers 18. Två verser. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Och så säger han också så här i Markus evangeliet, det 8:e kapitlet och vers 34-38. Nu ska jag snart avrunda med det här. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Alltså faktum är att ingenstans, någonstans i Bibeln så lovar Jesus att det ska vara lätt att vara en kristen. Ingenstans, snarare tvärtom ofta, att det beskrivs som att det är ett väldigt högt pris att betala att vara kristen. Och i Sverige kommer jag ändå oerhört lindrigt undan om man jämför med människor i Kina eller i gamla Sovjet kanske. Ja, många andra länder där det är en väldig förföljelse av kristna faktiskt. När man läser om de här i Kina, den här, vad heter han, Yn, som var här till exempel i Lerkyrkan var ju. Han berättade om sin, vart var honom, man läser hans bok och så här. Man förstår att vi har det ju oerhört lätt här. Vi kan tycka ibland att ja, men nu skriver de i media att ni kristna är dumma och intoleranta. Ja, men det är väl ingenting mot vad de får lida där. Får liksom fotknölarna krossade eller ja, de blir dödade. Ja, det, så att vi har ingenting. Så vi ska vara glada över liksom att vi har det så lätt. Vi har det ändå, mens vi har det. Men alltså, vi ska inte kunna räkna med att vi alltid ska ha det lätt. Även om det kommer svårigheter så ska vi inse att det kanske är det priset vi får betala faktiskt. Och ibland kan det faktiskt vara bra med svårigheter också, för det innebär att man dras närmare Jesus. Man tvingas faktiskt att dra sig närmare Jesus. Det ser vi i Bibeln också, att när det kommer förföljelser så leder det alltid till att evangeliet sprids mer. Vilket är intressant. Så jag tror att Gud tillåter sånt här, att det kommer, för det för oss. Antingen så blir det att man lämnar Gud och så går man bort, och då kanske inte tron var där på äkta så riktigt egentligen. Eller också blir det tvärtom, att man söker sig närmare Gud och man stärks i tron och relationen med honom. Det är en slags utgallring kan man säga. Hur som helst, mitt i allt det här så vet vi att Jesus, som ändå själv har fått utstå de allra värsta av alla lidanden, han är med oss och han bevarar oss och han tar hand om oss alla dagar in till tidens slut. Och sen också under hela evigheten. Så jag tror att det drar ihop sig. Jesu återkomst kommer närmare och närmare för varje dag som går. Mörkret i världen sprider ut sig fruktansvärt. Men då kan vi stå där, som pappa brukar säga, som den där vägvisaren på den breda vägen och peka in på den smala istället. En stoppkloss liksom, och säga att Jesus är vägen, han är sanningen, han är livet. Och det kan få kosta precis vad det kostar vill faktiskt. Och jag vill avsluta nu med ett ställe till. Att när vi står upp för Jesus, när vi lever för honom och när vi predikar evangeliet, då vet vi också att Gud, han kommer att bära oss hela vägen hem. Det står i Romarbrevet kapitel 8 och från vers 31. Det skriver Paulus så här, och det här är värt att lägga på minnet. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Ja, Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar eller något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Tänk att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så vill jag säga det alltså också allra sist, att om det finns någon här som inte känner Jesus än, så vill jag ändå uppmuntra dig att ta ett steg och släpp in honom i ditt hjärta. Vänd dig till honom. Omvänd dig från dig själv och till honom, så kommer det att gå väl. Som Paulus sa, det är ett ord att lita på, väl värt att ta emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och så avslutar de med att säga, bland dem är jag den största. Och så tror jag vi alla kan känna ibland, att bland dem är jag den största. Inte kan väl Jesus frälsa mig, men jo, han kan det. Han har betalat det högsta priset av alla. Ja, kära Jesus, tack Herre att du kom till världen. Tack att vi får minnas det nu när vi firar jul. Att du föddes in som ett litet oskyddat barn till den här mörka kalla världen som du själv hade skapat, som du hade skapat så god från början, och som hade gjort uppror mot dig och fallit i mörker, Herre. Tack att du valde att komma hit, och du valde att växa upp och leva ditt liv under svårigheter, Herre, och förföljelser, och sen slutligen oskyldigt ge ditt liv för oss och uppstå igen och stå där på faderns högra sida idag och be för oss och vara våran försvarsadvokat. Så att du, Herre, kan säga när djävulen kommer och säger, titta vad de har gjort för grejer, titta på det och det och det och den och den och den synden, de förtjänar att straffas. Då kan du, Jesus, stå där och säga, ja, men jag har betalat priset, därför kan de bli frikända. Jag tackar dig, Jesus, för att du har gjort allt detta. Att vi får som församling, som kristna, som människor, Herre, som du har skapat och kallat, att vi får gå ut och berätta för andra om det här. Det fantastiska som du har gjort, att du har öppnat vägen tillbaks till Gud igen. Till en frikännande dom den här dagen, på den yttersta stunden när vi står där. Och att vi får se på dig och veta att du har betalt priset. Det är du som är våran räddning. Så Herre, jag ber att vi alla som sitter här inne och står, eller hur vi nu är här inne, att vi ska få upp det här i våra hjärtan. Att du har kommit till världen för att frälsa syndare. Att du har frikänt oss. Och att allt vi behöver göra är att tro på dig. Och jag ber också här att du ska ge oss kraft att kunna stå upp för det här budskapet och berätta för andra människor på ett bra sätt om vem du är och vad du vill med deras liv. I Jesu namn. Amen.